Årshögtid. Alltså, vi är inte riktigt lika många som vi brukar vara på årshögtiden. Av naturliga orsaker. Men det är ändå något lite extra. Jag tycker att ni skiner lite extra idag. Piffa till er lite extra. På något sätt. Alltså, det här med församling är fantastiskt. Få mötas tillsammans. Och ett nytt år. Liksom, det är ju inte... Ja, det är ett nytt år, men på något, det fortsätter egentligen bara som det gjorde för ett par veckor sedan. Men ändå så är det någonting ett nytt år. Det är lite märkligt. Ett litet avstamp är det ändå. Jag vill läsa en fantastiskt bra text idag. Vet du att det finns bra texter i Bibeln? Är det någon som känner till det? Är det någon som har läst något bra i Bibeln någon gång? Yes, fantastisk bok. Du ger inte upp på den, kära vän. Hur många har börjat en ny bibelläsningsplan här vid årsskiftet? Flera stycken. Ja. Hur många har redan misslyckats med sin bibelläsningsplan? Ja. Vet du, se det inte som ett misslyckande. Jag har sagt det här flera gånger. Man sätter igång, man har en liksom ny intention. Nu ska jag läsa Bibeln. Och en del menar på att första Moseboks liksom första 15 kapitel är de mest lästa. Bara, nu ska jag läsa min Bibel. Och så kommer man igång och så tar det ett tag och sen så fastnar man. Och så kommer någonting annat. Vet du vad? Ge inte upp. Läs igen. Börja om. Ta en ny bok. Ja, men jag kom bara 3 kapitel av Jesajas 66 kapitel. Ja, men det var ju 3 kapitel mer än inte något. Eller hur? Läs din Bibel. Gud kan tala, det händer någonting i våra liv. Och idag ska vi läsa en jättebra bibeltext som är riktad till dig och mig. För den är riktad till en grupp människor som är lite slitna. Till en grupp människor som är lite less. En del av dem håller på att ge upp. De tycker det är ganska svårt. Det finns lite tvivel i tron, är jag på rätt väg eller inte? Det är lite omständigheter som är jobbiga för dem. Känner du igen dig något av det? Så är den här bibeltexten till dig. Det blir jättebra bibeltext idag. Hebreerbrevet, det är som en... Man kan beskriva det som en kampskrift till Jesus troende judar. Från början var ju... Kristen tro, det var ju bara en inomjudisk rörelse. Det var ju bara judar från början som förstod att Jesus är våran messias. De fick möta ganska mycket motstånd i det här också. Sen så gick det här över och blev även de hedna kristnas tro. Alltså icke-judarna. Och med tiden så tog den gruppen över. Och så fanns den här gruppen med då Jesus troende judar, messianska judar kallar vi dem idag. Och där på en del ställen verkar det som att tvivel börjar komma in. Är vi på den rätta vägen? Är Jesus verkligen uppfyllelsen av alla löften? Eller ska vi liksom gå tillbaka in i vår gamla judendom? Eller ska vi leva kvar i den här, kan vi säga, nya judendomen som vi har? Där Messias, det nya förbundet som bygger på tro. Hans rättfärdighet. De flesta av dem levde ju kvar i sina, liksom i, ska vi säga, som renläriga judar. I deras seder och bruk och följde lagen. Men det var ju Jesu rättfärdighet som var grejen. Tvivel börjar komma in på, ska vi hålla fast vid det här? Är det sant? Är det på riktigt? Och Hebreerbrevet säger gång på gång att Jesus är uppfyllelsen. Han är ordet, han är översteprästen, han är offret. Håll kvar i detta. Så att de dög ju inte riktigt bland sina gamla, kan vi säga, bara judiska vänner som levde kvar under judendomen. Det var ju så här, de tittade lite snett på dem. Bara, nej, den där Jesus, vet du, han dog ju. Han upprättade inte något rike. Ni är fel ute. Och bland de hedna kristna från andra hållet så dög de ju inte riktigt heller. För de levde ju också kvar med sina judiska sederbruk. Och det fanns ju en spänning däremellan. Och med tiden så utvecklas ju kyrkan faktiskt till att bli antisemitisk också. Så den här gruppen människor, de har det lite jobbigt. Det finns tvivel på insidan. Är vi rätt ute? Det finns lite påtryckningar utifrån. Och så blir de lite trötta, lite missmodiga, lite slitna. Och då står det så här i Hebreerbrevet 12 och 1 och några versar framåt. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blick. En fest på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Några saker i den här texten. Det första den säger att det finns en kamp. Eller hur? Det talas om både inre och yttre kamp. Den inre kampen är allt som tynger. Där ryms det ganska mycket. Allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer så hårt. Alltså vi går ju en match mot oss själva. Tvivel, synd, vi blir svikna, vi misslyckas, vi gör inte det som vi önskar vi gjorde och så gör vi inte det som vi önskar att vi gjorde. Eller så är det rätt nu? Ja, du fattar. Vi går en kamp mot oss själva. Synden som snärjer så hårt, säger han. Synd är... ställer alltid till det i det långa loppet. När Guds ord leder oss till ett sätt att leva så är det alltid utifrån Guds kärlek och Guds omsorg om dig. För Gud vet att synd alltid ställer till det i längden. Alltid. Den snärjer. Det tynger ner. Det begränsar. Man kan säga att när Jesus möter dig och mig så säger han alldeles så här: dumma dig för att du syndar. Vad dum du är. Nej, men han säger att synden, Jörgen, gör dumt mot dig. Därför lägg bort, välj mina vägar, lyssna på ordet, lägg bort det. Gå på de goda vägarna. Det kommer befria dig. Det kommer göra så att det inte tyngs ner. Det finns en lättare väg som Gud leder oss in i. Så det finns en kamp på insidan. Och så finns det en kamp på utsidan. Här står det om fiendskap från syndare. Det står om att han uthärdade och skam och annat. Det finns ju omständigheter omkring dig och mig. Som vill ta ner oss. Som håller tillbaka, som gör ont, som begränsar, som liksom... nu suger det lite grann. Det är bara... Så. Livet gör ont. Livet är en kamp. Livet är lite svårt ibland. Får vi ett halleluja på det kanske? Bara tack för det. Det var inte det jag behövde höra när jag kom hit idag. Men så är det ju. Och kom ihåg... Det finns ingen människa som går genom livet oskadd. Ingen. Den människa som du tittar på och tänker så här, vet han har alltid gått bra för. Hon har alltid haft det lätt. De där har aldrig behövt kämpa. Jo, det finns ingen människa som går genom livet liksom oskadd. Inte lite tilltuffsad. Den människan finns inte. Kom ihåg det när du ibland blir avundsjuk på människor. Men det finns alltid ett mått av kamp i våra liv. Det är liksom, den slår vi fast. Men så är det också så att den här texten talar om att det finns människor att ta rygg på. Eller hur? Det står om människor. Vi har en stor sky av vittnen omkring oss. Stor sky av vittnen. Och då är det inte vittnen som att de bevittnar, att de granskar och kollar så här, ja, duger de nu? Klarar de av det här? Nej, inte den typen av vittnen. Utan vittnen vars liv vittnar om någonting. Hela kapitlet innan, kapitel 11 i din bibel, de flesta biblar har överskriften trons hjältar. Och där är det en mängd människor som räknas upp, som gick igenom en det ena och en det andra. Gick igenom svåra tider och höll fast vid tron. Inte tack vare omständigheterna utan liksom trots omständigheterna. Det är ganska mycket svårigheter som räknas upp där. Och de håller ändå fast i tro på Gud. Ibland så gör ju vi lite tvärtom, att när livet är svårt så bara, Gud, var är du någonstans? Och sen så när livet går bra, åh, vad skönt, här var du. Men hela kapitel 11 säger, då finns ropet, ah, livet gör ont. Och vad bra, Gud, här är du. Jag håller fast vid dig. Till dig som kämpar idag. Du som känner så här, jag vet inte om jag orkar en dag till. Det här är ju värdelöst, hur ska det gå? Du som inte vet hur nästa vecka, liksom, hur ska jag orka med? Alla pratar om ett helt nytt år och du bara, jag klarar inte. Vet du, till dig, du är inte ensam. Människor genom historien har gått igenom svårigheter och kamp och tuffa tider som liknar det du går igenom. Och hela kapitel 11 säger, håll fast, håll kvar, tro på Gud, lita på honom, släpp inte taget, han släpper inte taget om dig, han finns kvar. Det är vad deras liv vittnar om. Det är det som den skyn av vittnen omkring oss genom den bibliska historien säger, håll fast vid Jesus, oavsett vad du går igenom. Han har inte lämnat dig. Du kanske inte ser honom just nu. Du märker inte av honom, men han är där. Det finns människor att ta rygg på genom historien. Och det är nog också så här, kära vän, att det finns människor i din närhet att ta lite rygg på. Som sagt, det finns ingen människa som går genom livet oskadd. Det finns ingen människa som går genom livet utan att möta tuffa tider. Och kanske är det så att du har någon ganska nära dig som har gått igenom något liknande. Eller bara gått igenom en väldigt, väldigt tuff tid. Som du kan knacka lite på och säga, du, hur orkade du? Jag vet att du hade ju det här för ett år sedan eller för 5 år sedan eller för 10 år sedan. Hur kom du igenom? Hur kom du igenom? Och är någonting som jag har reflekterat över en del sista tiden, jag har nämnt det här förut, att hos dig som är lite till åren kommen, någonting som nästan alltid finns med i din bön, som jag inte hör lika mycket hos en yngre generation, och det kanske är helt naturligt, men det är den här, liksom, Gud, tack att du har varit trofast. Det är nästan alltid det som kommer fram, som ligger först i bönen. Herre, tack att du har varit trofast. Jag har gått igenom det här och det här och det här. Livet har gjort ont här. Här var det svårt. Men tack Gud att du har varit trofast. Det är som att det är det som består. Och det är klart, en yngre människa har ju inte riktigt hunnit se den trofastheten genom livet än. Det finns människor att ta rygg på. De här trons hjältarna i kapitel 11. Det står att de såg någonting i fjärran. De längtade till ett bättre land. Det står om Mose, han liksom såg den osynlige. Därför härdade han ut. Gud hade förberett någonting bättre åt. Det fanns någonting av att blicken var lyft lite över omständigheterna Inte förnekande, för det är ju ingen idé att förneka omständigheterna. Men det var som att blicken inte bara fastnade i det tunga i kampen, utan de såg någonting mer. Någonting annat som gjorde att tron bevarades på Gud. De litade på honom. Så en sky av vittnen som har gått före, som mitt i svårigheterna säger, håll fast. Men, och vi ska ju inte fästa blicken på den här skyn av vittnen. Den här gruppen människor. Nej, även om de har ett vittnesbörd för oss att lyssna till, så finns det en som vi ska sätta blicken på. För den här skyn av vittnen, de är medvandrare. De jag är föredömen och exempel, ja, men inte mer än så. För att om jag har blicken fäst på mig själv, då kommer jag bli besviken. För jag räcker inte till. Vi räcker inte till för våra egna förväntningar och annat. Har vi blicken på andra människor så kommer vi bli besvikna. Du kommer alltid bli besviken när du sätter förhoppningar till andra människor för mycket. För att människan räcker inte till. Vi ska inte ha blicken på svårigheterna, på kampen eller på synden, liksom kampen mot det. Nej, för då det tar ner oss, de omständigheterna. Utan vad står det? Låt oss ha blicken fäst på. Vem då? Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är där vi sätter blicken. Det är honom som vi lyfter blicken till. Trons upphovsman och fullkomnare. Det var honom som trons hjälpar satte blicken till. De såg inte på sig själva, för de fattade, jag klarar inte, jag räcker inte till. Ja, jag har en medkämpe här, en syster, en bror. Ja, vi går tillsammans, men de är inte något starkare än vad jag är. De är bara människor. Omständigheterna, vilken kamp, hur ska det här gå? Nej, de lyfte blicken och såg på honom, trons upphovsman och fullkomnare. Han som är centrum. Och det finns ju någonting av det här med perspektiv. Eller liksom vad är det jag ser? När jag satt och jobbade med den här texten tidigare, så hade jag, bara på slutet så kom jag att tänka på David och Goliat. En välkänd berättelse för nästan alla. Den lilla, unga David som trädde fram som representant för hela Israels armé med en slunga och några stenar. Pojkvasken mot Goliat. Jätten, filisternas kämpe. Och då kan man ju antingen ur Davids perspektiv. Han står där. Och så ser han den enorma Goliat torna upp framför sig. Antingen kan man tänka så här. Vad ser jag? Hjälp! Vilken stor motståndare! Vilken stor fiende! Eller så kan han tänka på stenarna i slungan. Och så kan han tänka. Vilken stor träffyta! Hur kan jag missa? Eller hur? Det blir ganska stor skillnad. Är det en enorm fiende som kommer emot mig? Eller är det en enorm måltavla som jag omöjligt kan missa? Och David, han såg ju måltavlan. David såg måltavlan. Men jag kommer emot dig. I Guds namn. Och så slungar han stenen. Vilken träffyta. Det du står inför, min vän. Vad det nu innebär. Av Goliat. Nedstämdhet, sjukdom, svårigheter, osäkerhet. Vad vet jag vad din Goliat är för något? så kan vi antingen se, tänka, oj vilken motståndare, hur ska det gå? Jag är så liten och svag. Eller så kan vi tänka så här, Gud, vilken möjlighet för dig att visa din kraft. Herre, nu måste, vet, nu är det bara du som kan göra någonting, för jag kan ju ingenting. Och här är ju världens möjlighet. Hur ska det gå? Jag vet inte, men här är här. Vilken arena du har. För utan dig så dör jag. Här måste ju du kliva fram. Ha blicken fäst på Jesus. Gör någonting med vår syn. Vilket perspektiv vi får. Är motståndaren stor? Eller är måltavlan stor? Är utrymmet för Guds handlande stort? Han som profeterna har talat om i adventstexterna. Kan komma fram, Lukas. Han som profeterna talar om i adventstexterna som jag läst. Han som är underbar i råd. Han som är evig fader, fridsfurste, väldig Gud. Han som är Emanuel, Gud med oss. Han som i evangelierna är livets bröd. Källan med det levande vattnet. Han som är den som förlåter våra synder. Han som ger sitt liv på korset och säger det är fullbordat. Han som i uppenbarelsebokens märkliga framtidsbilder är den som kommer som segrare på den här vita hästen. Han som dräper ondskans drake. Han som kommer med ny himmel, med ny jord. Han som gör allting nytt. Han som torkar alla tårar från våra ögon. Som vinner alla segrar till slut. Han som är på tronen. Han ger oss rätt perspektiv på livet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Han som en gång väckte den här tron i dig, gjorde någonting och du märkte att wow, här finns ju ett helt annat liv. När du första gången blev medveten om att du är förlåten. Han är trons upphovsman, men vet du, han är också trons fullkomnare. Han kommer bära dig, inte bara till nästa vecka och nästa vecka, utan han kommer bära dig in i evigheten och vidare. Trons fullkomnare. Han som kom till dig då, den dag som du sa ja till honom, han har inte lämnat dig. Ja, men det är svårt nu. Ja, det är svårt nu. Jag har det jobbigt nu. Ja, du har det jobbigt nu. Vet du, han har inte lämnat dig. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Han är fridens upphovsman och fullkomnare. Kraftens. Han beskrivs som vägvisaren till livet i Apostlagärningarna 3. En sån vacker bild av Jesus. Vägvisaren till livet. Kan vi resa på oss och så ber vi